varit inne på det här innan i poddens historia, att jag mår inte riktigt bra när jag är positiv, för då känner jag att det ligger något jävla lurt bakom dörren. Men så ska vi inte tänka det. They always score. Rooney! Oh, wonderful! It's Berbatov! It's brilliant! Marcus Rashford! Oh, glorious! That is a special one! It's Beckham! It's a beauty!
Din favoritpodd dundrar igång så där gött som bara den kan. United-podden, podcasten som du inte visste att du längtade efter, är tillbaka vare sig du vill eller inte. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella skandinaviska supportklubben MUS och United-redaktionen på Svenska Fans. Vi är tillbaka så där svingött och mediokert som bara vi kan. Hur mycket av känslorna efter förra helgens magiska seger har du kvar i kroppen, Micke?
De sitter fan kvar rätt gött. Alltså. Jag har verkligen gjort mitt bästa för att maximera den här underbara sötman efter den här galna jävla segern. Så att där är jag stark på att hålla i.
Och vi trodde att söndagssegern mot Liverpool var oöverträffad, men ack så fel vi hade. För så hon inte vore nog har vi en alldeles nybliven far med oss i veckans avsnitt, som såg till att föreviga cupsegern mot Liverpool på ett sätt som få kan mäta sig med. Hur bra är läget, Mackan?
Du, läget har nog aldrig varit bättre någonsin i mitt liv, tror jag. Vilket känns väldigt härligt att säga. Det känns som att jag inte har inlett många avsnitt i den andemeningen. Så det är läget är på topp.
Fan, jag fick genuint lite gåshud nu när du sa det där. Berätta hur har senaste första dagarna som pappa varit? Är det noll sömn, är det massor sömn, eller har du landat någonstans mitt emellan och mår relativt bra på ur det avseendet?
Ja, nej, men alltså första dagarna var väl inte jättemycket liksom. Då var man fortfarande i någon typ av chock. Allt kändes lite overkligt. Helt plötsligt låg det en liten krabat bredvid en som man ska ta hand om och ansvar för. Så då blev det väl inte jättemycket sömn. Men nu har man ändå landat i det en aning. Jag skulle väl inte säga till 100%, men man börjar ändå inse att fan, det här är ju på riktigt. Nu får vi göra det bästa av det här och ta hand om den här lilla killen. Och det har väl satt sig mer och mer. Och jag har sovit rätt bra. Hur bra mamman har sovit tänker jag att det får hon svara på själv.
Vi tar in henne i podden nästa vecka istället. Det blir antagligen inte sämre när du är med. Jag vet att Micke sitter där som på nålar, för han vill så jävla gärna höra hur din söndag faktiskt var. Fick du se Amad göra det där otroliga målet, eller fick du se det där i efterhand? Hur var det egentligen?
Ja, fan. Alltså, det var ganska bra timing, om man nu får säga det, när det gäller förlossning och allt som tillkommer där. Men alltså, jag kunde ändå se liksom 114 minuter av matchen. Och sen var jag tvungen att stänga ner. Och då var det ju 3-3 då. Det var ju precis efter Rashford hade kvitterat. Då la jag ner mobilen och fokuserade på annat. Men när mobilen sen slank upp någon timme senare och man får se där 4-3 Amad 120, då alltså om min dag redan var liksom 10 plus, så blev den där lilla plusset extra av bara 4-3 mot Liverpool, nybliven farsa och våren är på G liksom. Kan alltså, det bli bättre?
Ruskigt hattrick alltså.
Nej, ah, det är overkligt hattrick. Jag såg att Gustav, vi får ju outa att att det är en son då fått in. Gustav la in förslaget att sonen skulle få Amad som andra namn. Har du varit nära och försöka kuppa in det?
Ja, alltså det hade varit så jävla fint på något sätt, men också hade varit så jävla skevt. Jag vet inte, vi fick hem de här papperna från Skatteverket nu i veckan när vi skulle skriva in vad lillkillen ska heta, och det är förnamn och mellannamn. Hade kunnat roffa åt med det där pappret när Elvin inte såg. Så hade det blivit en liten Amad i mellannamn där. Det hade varit fint.
Ja, Det är eller dimitar eller något sådant annat gött.
Ja, exakt. Slå på stort, han heter Ahmad Dimitar emellan.
Ja, jag tänker att hen efter så i alla fall i poddsammanhang så kallar jag honom för Ahmad.
Verkligen, och det, alltså, jag pratade lite med dels med er i gruppen på WhatsApp där då, alltså att det liksom det blev pricken över it på ett sån fantastisk dag. Och så försökte man liksom förklara det här för min flickvän då, att fan, jag trodde inte dagen kunde bli bättre, och så bara får man se att United vinner mot Liverpool, och det är ju liksom, det är ju obetydligt i sammanhanget, men där och då kändes det så jävla mycket bättre. Och det var den liksom, jag kunde inte må bättre redan innan, och så bara tillkom det där, så sjukt.
Det blir
sjuk
symboliskt
känsla,
alltså. Jävla fint.
Ja, verkligen. Det var otroligt. Jag har knappt landat efter det, alltså. Efter hela den upplevelsen och så Uniteds lilla pricken över it där. Så grymt må jag.
Fan vad roligt. Det är helt omöjligt att gå vidare från detta sömlös. Jag går bara vidare, och så vill jag också lyfta upp, som jag såg att jag tror det var du som lyfte upp till självmackan här i veckan, att vi hade ett litet bett mellan er två från i somras. 4 juli 2023 la vi ut ett klipp på United-poddens X-konto här, där ni två lagom runda om fötterna när vi har spelat dart ute på Göteborgs gator har knapat ihop ett schysst bett för säsongen. Det handlar om att Garnacho skulle göra över 20 poäng den här säsongen. Han står just nu på 7+4. Så Micke bör alltså jobba in 10 pinnar på maximala 12 matcher. Hur sannolikt skulle du säga att det är, Micke?
Ja, men jag har räknat lite på det. Vi har ju 3 poäng här nu redan till helgen. Det här är ju hattrick mot Brentford. Och sen är det ju Chelsea där. Det var han ett par assist där. Och sen Liverpool hemma, hattrick igen. Så att redan där är ju 8 poäng. Så att, sen kan han masa in de sista 2.
Och man kan vända det till dig. Orolig är du över att behöva sjunga Eddie Medusa som faktiskt ligger i pottarna?
Ja, fy fan alltså, vad jag inte vill förlora det här. Jag kommer ihåg hur det kändes när vi gjorde det här bettet, att jag ville inte tippa emot Garnacho egentligen, men samtidigt så kändes det här, 20 poäng är ändå rätt mycket för en, vad är jag, 19 bast. Jag är fan lite orolig ändå, ska säga, så jag tycker Garnacho har ju såna här insatser i sig där liksom allt går hem för honom, och det trillar dit något mål och det trillar dit någon assist, så jag skulle inte räkna hem bettet än, men jag skulle väl säga ändå att det är väl 75-25 i min favör.
Ja, men jag skulle nog bedöma någonstans där också. Men samtidigt så vet han går från klarhet till klarhet. Känns som han bara blir bättre och bättre den här våren nu. Och som du nämnde själv här nyligen, att så här, han ligger bakom så jäkla mycket. Även om man inte alltid får en ren assist på det eller ett mål, så är det som att han ligger bakom så otroligt mycket. Så förr eller senare kanske han bara är den som råkar ligga bakom allt. Och så är han där uppe och nosar på de här 21 poängen som krävs då totalt i alla turneringar. Gött om han är så här en poäng ifrån med en match kvar. Fan vad ni kommer sitta där och svettas.
Fy fan! Då måste vi typ se den matchen ihop. Alltså det finns liksom inget annat.
Det är då Bruno lämnar ifrån sig straff till Garnacho.
Och så bränner han den.
Ja, fy fan.
Nej, det kan bli kul.
Ja, det enda det kommer bli är kul. Succé-segmentet Talk of the Town är tillbaka med 3 stycken påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Veckans första lyder: att Kobbie Mainoo från och med nu är given i landslaget är inte bara positivt. Och här förutsätter vi då att han är given i landslaget, men det är klart han är, för att han är världens största talang och bäst i typ hela världen redan. Skämt åsido, men det är väl inte helt otänkbart att han faktiskt kommer vara med i den här truppen vad det lider mer eller mindre permanent. Och då har jag sett det ut att det surras lite om det är verkligen bra att han redan nu i det här skedet av karriären, när det har hänt så mycket den här säsongen redan, han är relativt färsk på den här nivån, att han kastas in och får liksom allt rampljus på sig i även landslagssammanhang, där han målas upp som nästa stora sak liksom efter allas gullegrisar, Bellingham med all rätt, men den typen av spelare som det pratas om. Och nu är Kobbie Mainoo på tur. Är det bra för honom eller är det inte bra? Vad tror du, Mackan?
Jag tycker allt sånt här är rätt svårt när det gäller unga spelare. Vi har sett liksom Pedri och Gavis jävla supergenombrott i Barcelona, och så har de fått spela 60 matcher två säsonger i rad, och så går kropparna sönder, och så spelar de dessutom alla landslagsmatcher. Så det är klart att det kan vara negativt. Nu tycker jag ju både Pedri och Gavi har hanterat det prestationsmässigt, och de verkar ju vara superproffs skolade i Barcelona. Men det där kan ju vara tufft, och framförallt kan det vara tufft på psyket, men också på kroppen. Samtidigt så här, Mainu är så pass bra att det hade varit konstigt om han inte var en del av Englands landslag. Jag såg att det var många som reagerade på att varför inte Harvey Elliott med då? Varför inte Curtis Jones med? Varför inte bla 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 med? Det är liksom Kobbie Mainoo konkurrerar med Conor Gallagher och Jordan Henderson. Liksom det är inget snack om att han ska vara med i en engelsk landslagstrupp. Och när man är så pass bra som honom och visar det på den nivån han har gjort, trots att han bara är 18 år, det är klart att man ska vara med på den högsta nivån. Så jag säger att det bara är bra.
Jag tror det också. Min känsla är att han mentalt absolut klarar av det, för han känns väldigt välgrundad som person av det lilla vi har fått lära känna Kobbie Mainoo. Men det man ser av honom i intervjuer, det man tar del av honom både på planen och liksom vad man än egentligen kan ta del av honom, så känns det som en person som har huvudet på skaft. Men frågan är hur bra det är i den här åldern att liksom spela så jäkla mycket som han gör. Precis som du nämnde då med Gavi till exempel, att han och Pedro också haft sina bekymmer där. Liksom, de har spelat så jäkla mycket och fått så otroligt mycket förtroende redan från start i väldigt ung ålder. Och det har också satt sina spår på kropparna, där jag tror att det längre också hämmar utvecklingen, när det kanske också i sin tur gör att det sätter sig i skallen, för att kropparna liksom blir slitna och man inte riktigt kan få till det på planen som man egentligen i grund och botten önskar och hela tiden strävar efter. Så ur den aspekten kan jag känna att det finns ett litet orosmoment. Men jag väljer det positiva att känna att fan, det är bara ett supererkännande till vilken supertalang han är. Och jag tror att han mentalt hanterar det bara att böna och be för att inte resultera i en massa förslitningsskador och dylikt som det kan göra på sina håll. Micke, hur orolig eller inte orolig är du för hypen som bara blossar och blossar kring Kobbie Mainoo?
Ja, men det finns ju olika aspekter. Ni lyfter ju liksom det fysiska på något sätt, och där kan man ju titta tillbaka och liksom först titta på Michael Owen som kom fram väldigt tidigt, våran fina Rooney som kom fram. Ja, bägge två visade sig vara rätt svaga när de kom upp i 30-årsåldern. Michael Owen kanske inte hade lika mycket förslitningsskador eller problem och liksom hålla i fysiken som Rooney uppenbarligen har nu då, men så det är en dimension. Sen tror jag den andra dimensionen är ju, som vi har berömt honom om, det är det mentala och pressen som finns i England. Jag vill inte säga att det inte är någon press i Spanien, för det är klart att det är det också, det är ju religion där med, men det känns som att det är spontant, inte bara för att jag följer England närmare än Spanien, att det är nivå till med liksom medialt tryck runt. Så det är väl med det jag tänker att man, det är viktigt att man skyddar en sån här spelare. Ja, men jag tänker Lex Greenwood som uppenbarligen inte hade det mentala. Jag vet inte hur Foden har det i huvudet nu när han har slagit på allvar. Han ska ju nämnas i de här sammanhangen. Men samtidigt har vi ett annat exempel som du nämnde nyss, Jude Bellingham. Kom ju fram väldigt, väldigt ung. Och det var ju inget snack någonstans att han ska spela också en ganska central roll, en ganska ovanlig roll att komma fram. Nu har han flyttat fram längre i planen. Men det är klart att Kobbies roll är som någon slags hjärta och lunga i ett lag. Det är ju inte som att vara en frejdig ytter som kommer in och gör lite mål. Utan det här är ju tufft. Så summeringsvis skulle jag säga att jag är lite orolig för det mentala i kombination med fysiken. Att man inte bränner honom snabbt, både liksom i skallen och kroppen. Så, sett i helheten så skulle jag ju önska att han är med och ser och lär lite grann. Men är han tillräckligt bra så kan han ju starta i England i sommar naturligtvis i slutspelet. Men det är ju ganska tydligt att han har en roll i United nu som knappast kommer reducera hans speltid. Så jag ställer mig lite försiktigt liksom ja, inte pessimistisk, men lite orolig.
Ja, jag ska säga att jag är lite reserverad kring just det faktumet också, men bara för att knyta en kort kring det du sa med Owen och Rooney där, det som känns mer oroande i Cobbys fall är att det spelas ännu mer matcher nu än vad det gjorde när de slog igenom. Att det ställer ännu högre krav både mentalt och fysiskt än vad det gjorde då. Och vi såg hur det gick med de jättesuperduper talangerna som det var. På olika sätt på de två som du var inne på, men det satte också sina spår i slutändan. Så jag hoppas att de som jobbar med och runt honom idag har dragit liksom lärdom av det, att man har kommit längre fram med den typen av arbete och att han får den hjälpen som att han är... Han har stort problem just nu, men alltså att han får det stödet som han behöver för att manövrera sig igenom det. Det är jävligt viktigt både för United och först och främst hans egen skull såklart.
Jag vill bara lyfta innan vi går vidare där, för det här, jag tycker fan Ten Hag har hanterat Cobby otroligt bra sen första starten i ligan mot Everton. Jag tycker att han har vilat honom när det behövt. Han har bytt ut honom tidigt i de matcherna där det har funnits chans till vila. Och helt enkelt hanterat en ung spelare speltid på fan bästa sätt. Så det ska Ten Hag ha stort plus för.
Ivan Toney är det bästa anfallsalternativet i sommar. Och lite kort kontext här är väl att bland annat då Fabrizio Romano har nämnt att United ska vara intresserade av Brentford-anfallaren. Micke, det får väl bli du som får turen att börja här då?
Jag är lite ambivalent här och det är inte bara för hans liksom... uppenbarligen mentala bekymmer att hålla på att spela och bli avstängd. Det måste ju göra någonting med en spelare, även om han har landat med ganska hög hastighet när han kom tillbaka här och ser väl liksom, vad jag förstått, han har spelat en hel del intern matcher och ursäkta. Den är fin att få mig i poddformat.
Det var en
hel tupp i halsen. Nej, men om man säger så här då, kvalitetsmässigt så absolut, sett till att han kan, som jag ser det, spela i en släpande roll. Men samtidigt så måste man ju sätta in han i kontexten mot Rasmus Höjlund och Rashford och Garnacho. Och där blir jag liksom inte lika övertygad om vi ska slanta upp de här pengarna som det pratas om. Och han ska få någon slags... Fan vet jag, inte första spade. Tycker inte jag. Jag tycker ju Rasmus ska vi gå på här. Och finner sig Ivan Toney gå till United och spela någon slags andra fiol. Jag har svårt att se det. Då vet jag fan, vi har varit inne på om man ska antingen ta in en rutinerad anfallare. Vilket han i och för sig är då. Vad är han, 28 eller något sånt där?
Ja, 28 år gammal.
Alternativt att ta in en yngre spelare till och växeldra med Rasmus. Jag vet inte riktigt var jag står. Det jag inte känner för är att köpa en dyr spelare som säkerligen inte vill ha mindre lön och att han ska få någon slags diffus roll då om han inte är etta. Så där jag är tveksam till det här.
Jag själv har inte noterat vad det har rapporterats om för summor här, men om jag inte missminner mig så är det väl så att hans kontrakt går ut nästa sommar, så det är ett år kvar, så spontant borde det inte handla om några astronomiska summor, även om man vet att Premier League-klubbar kommer sälja engelsmän mellan Premier League-klubbar för rätt mycket pengar, så känns det som att det möjligen kan tala för då ett United eller en annan intresserad klubb om man ska roffa sig även Toney. Var står du i frågan, Mackan?
Jag tycker det är svårt med anfallssituationen här, som mycket inne på, att ska man gå för en ung, orutinerad, utvecklingsbar anfallare som då ska lära sig av Höjlund och Rashford och Bruno och Garnacho och allt vad de heter, eller plocka in en mer etablerad äldre anfallare. Jag är ju inne på Ivan Toney-spåret här. Jag tror jag har svårt att se en bättre lösning. Det är klart att jag förespråkar i många fall att man ska värva utvecklingsbara spelare som man kan forma och som kan växa i United-tröjan. Men det tror jag fortfarande Ivan Toney kan göra, trots att han är 28 år. Jag tror att det finns en det finns en spelare där som redan är bra men som kan bli bättre med bättre spelare runt omkring sig och som dessutom bidrar med andra egenskaper som Höjlund inte bidrar med. Jag tror att Ivan Toney och Höjlund hade kunnat spela tillsammans i matcher där det krävs det. Jag tror att en spelare som Ivan Toney skapar möjligheter för Höjlund, för Rashford, för Garnacho. Han gör andra spelare runt omkring sig bättre. Så jag är fan på Ivan Toneys sida här. Jag tror att han är den bästa anfallaren att gå på i sommar.
Nu sätter jag på pottkanten här, men vad finns det för liknande alternativ? Om vi säger att vi landar i att det är typ den här sortens spelare som ska in här, som är något äldre, som inte liksom ska hemma en Höjlund i utveckling till exempel, men som ändå har kvalitet nog för att både komplettera och till viss mån ersätta emellanåt. Finns det några självklara alternativ där ute i så fall?
Nej, du sätter oss verkligen på pottkanten, för det blir, man hamnar ju i det, liksom, i det här facket där det känns väldigt dyrt och omöjligt.
Det beror lite grann på. Så det är för dyrt liksom i så fall, men han är väl också 28 tror jag.
Ja, men det beror på om United når Champions League. Når vi Champions League så blir det 16 000 matcher till, eller vad var det nästa år?
Ja, exakt.
Vi kommer ju liksom, det kommer ju avgöra hur United gör, tror jag. Men oavsett så behövs det ju in mer kroppar i anfallet. Men går vi till Champions League, då har vi möjligtvis en liten dragningskraft som gör att vi kan vidga spannet, men då ska du väga in lönestrukturen som ska sättas, en ny ledning, sportslig liksom organisation som mest sitter hemma i trädgården och kollar nu, som det så populärt heter. Så att det är ju inte bara att liksom starta i hög hastighet och bara tokvärva in ett jättenamn. Så på så vis så är det lite platt av mig att sitta och såga Toney och inte ha liksom ett alternativ här. Jag har inget på rak arm.
Men det är också så svårt, alltså när man har Höjlund som jag tror kan utvecklas till att bli en av toppanfallarna i världen, så ska du värva någon som i så fall gör Höjlund till andra fiol, då ska du ju plocka en av världens bästa anfallare, för annars är det ju inte värt det någonstans. Då hämmar du Höjlunds utveckling och du får en missnöjd 21-åring som slösar sin potential som inhoppare. Jag tror ju att en spelare som Ivan Toney, nu har jag ingen att jämföra med, men alltså, kontrakt utgående, Brentford är ju lite seg att förhandla med, om man får ta David Raya-soppan där. Det blev något luddigt jävla lån med någon utköpsklausul och förlängt kontrakt i samma veva. Men så dyrt tror jag inte att det blir, och en sån spelare, det känns verkligen som att det hade varit en bra match för United och för den här truppen.
Ja, det är väl där jag verkligen landar också. Det är lite reservation, för jag känner inte att jag har en riktigt klar bild av Ivan Toney som person och hur han skulle smälta in om han inte var det där givna första valet och ska acceptera någon form av rotationsroll. Ingen aning, men utöver det så tycker jag att han känns jävla klockren också, med tanke på vad han också visar att han kan, vilken nivå han kan prestera på i Premier League. Det känns också som en spelare som har psyket, åtminstone självförtroendet, för att kliva in i en klubb som United och inte förminska sig själv, utan faktiskt stå där och sträcka på sig och kunna stocka in ett par bollar och vara lite skönt jävla oskön mot en och annan rival också. Så jag väljer nog ändå välja glädjen här också och känna att fan, Ivan Toney känns som ett bra val.
Nej, men alltså, Jag är väl liksom där att sondera terrängen med Harry Kane. Så vill han tillbaka till England, så tycker jag United ska gå all in på honom hellre än Toney. Jag vet att det är en helt
annan pris. Kommer ju då kosta 2 miljarder då, men
ja. Ja, det är inte så säkert. Det beror på.
Nej, nog inte 2 miljarder, men det är ju uppemot miljarden i alla fall. Och frågan om Uniteds sommarbudget är särskilt väl tajman med det. Vi får se. Men Ivan Toney, är det bästa alternativet, Mackan, ja eller nej?
Ja.
Micke?
Nej.
Jag säger fan med ja. Veckans Town Hall är tillbaka och i vanlig ordning så är det där ni kära lyssnare får möjligheten att kommentera och tycka till. Förra veckans lät så här: Manchester United spelar i Champions League nästa säsong. Jag svarade 40% och nej svarade 60%. Om du ska reka lite bland kommentarerna här, Micke, vad har du hittat?
Ja, det finns ju lite mys och gött här och när man letar lite. Men om vi tittar på den negativa sidan här då, eller den realistiska beroende på hur man ser det. Men Jesper Andersson är inne på det spåret. Han skriver så här: ser det dessvärre som osannolikt då United bara presterar mot lag som vill anfalla. Säger man vill om XG, men när United förlorar XG-matchen titt som tätt så känns det som enbart tur som kan få oss till CL. Väl där finns tecken på bättre resultat i en ny CL-omgång än denna säsong, ställer han sig den retoriska frågan. Så att Jesper tror ju helt klart inte på det här. Det är någonting vi vill kommentera innan jag lyfter det andra lägret också.
Nej, men lyft andra sidan.
Ja, nej, men då är vi inne på David Anderssons hörna här då. Han säger så här: varken Spurs eller Villa känns helt stabila, så chansen finns absolut. Obotlig optimist ska sägas, men man måste ju tro på det så länge chansen finns.
Fan, det känns som ditt burner-account, Micke.
Där är jag. Det är exakt min analys. Jag tror ju att ett av Tottenham och Aston Villa faller igenom, men det tror inte ni.
Nej, jag är inte lika säker på det. Vad tror Mackan? Du var inte med i förra avsnittet, så du kan väl få kortfattat redogöra för din ståndpunkt här.
Alltså, grejen är att jag börjar fan vända lite mot Mickes sida. Jag vet inte om det är liksom hybris från förra söndagen här, men jag sitter också...
Stoppa pressarna för helvete, Adam.
Det är ju Papi som är igång nu.
Alltså, jag sitter och kikar här nu. Jag tror faktiskt att jag tror att Tottenham blir väldigt svåra att ta i kapp. De har ganska bra spelschema, får man säga.
Nej,
de har
lugn nu.
De har Newcastle, Arsenal och Liverpool kvar.
De har alla kvar.
Har Tottenham det verkligen?
Ja.
Men vad missar jag då? Därför jag har det här. Det är Luton, det är West Ham, det är Nottingham.
Bra podd nu.
Det är Newcastle, det är Arsenal, det är Liverpool, det är Burnley, det är Sheffield United. Det känns ju inte asjobbigt.
Har de ingen City-match där som inte är inplanerad då, som du missar nu?
Jo, men de ska möta City också. Jo, det vet jag att de ska göra. De ska möta alla tre guldfavoriter. Det har ju snackats om det att de är det laget som kan avgöra guldstriden med tanke på att de möter alla de tre här på slutet.
Okej, okay, ja, men då det förklarar saken. För den har blivit flyttad med tanke på FA Cup-semin där.
Yes.
Men i vilket fall som helst, jag tror att Tottenham blir svåra. Däremot börjar jag vet att både Gustav och Micke var inne på det förra avsnittet där med att Aston Villa har börjat laborera lite med startelver och de har en jävla problem med skador. Men de har tre korsbandsskador på ordinarie spelare. Och dessutom har de Lille i Europa-slutspelet. Ingen lätt match där de kommer behöva lägga krut. Så jag ska inte säga att jag är helt över på Mickes sida, men jag är nog fan närmare ett ja än nej just nu, sjukt nog.
Jag älskar den nya Mackan.
Ge oss en sannolikhet i procent, Mackan. Hur stor chans är det att United spelar CL nästa år enligt dina uträkningar?
Ja. Men jag säger 55-45 nu, och så kan du fråga mig igen efter Liverpool-matchen så får vi se vart jag är då.
1-99.
Ja, exakt.
Vad fan. Nej, men jag var inne på redan förra veckan, slå fast att den veckan avgör ju allting.
Alltså
Brentford, Chelsea, Liverpool. De tre matcherna måste vi ha minst 6 poäng, annars kan vi glömma det här. Så att jag är väl någonstans 55-45, vet du fan. 51-49 då just nu, med lite hybris och medvind och skit.
Men så här då, alltså jag säger så här. Tar vi 6 av 9 poäng den kommande veckan, då kniper vi en kämpslig plats.
Ja, men där är jag med dig, 100%.
Fan vad spännande. Vi hoppar in i veckans Town Hall som lyder så här. Alltså fan, jag skäms att läsa upp den här, men det är veckans Town Hall, så ni får bara hänga med och säga inget. Om Gareth Southgate är enda alternativet borde Erik ten Hag få förlängt kontrakt. Ja, vad säger vi ens om den här marken?
Ja, nej, men alltså fan, de här Town Hallen, de är ju till för att liksom, ja, men splittra våra lyssnare lite här. Vi vill ha att det spricker och att man kan argumentera för och emot. Men nu är det landslagsuppehåll, det är rätt torrt. Och det som det spekuleras i är ju den här jävla tjommen till förbundskapten England har, att han ska vara högst upp på listan. Och det kanske är en svag town hall, men jag tycker ändå att det är fan det bästa vi kunde komma på.
Säg mycket om oss, men så är det faktiskt.
Ja, och även om det är få där ute som har Southgate på någon typ av önskelista, så finns de ändå där. Och då får vi väl se till att trycka ner dem ordentligt här, tänker jag.
Ja, upp med en hand då, höll jag på att säga. Men det kan väl inte vara någon här som tycker det är på riktigt att Southgate skulle vara ett intressant alternativ för United. Alltså han kan ju inte ens vara på en... Han är långt från ens en topp 10-lista för mig personligen i alla fall. Vad säger du, Micke?
Nej, men det är klart han inte är, för det är ju, bara att titta på hans facit som klubbtränare. Nu är för visserligen bara en klubb då, men jag tror inte alls på honom. Men jag funderar lite var de här ryktena kommer ifrån. Vad är det man liksom... Ja, det, för mig, jag blir lite förbannad som är ändå lite team Ten Hag. Framförallt är jag team... Håll i lite grann och döm inte ut så jävla fort, snarare än att jag älskar just Ten Hag. Men därför känns det nästan, ja, men jag delar ju Southgates syn på det när han kommenterar det på presskonferensen, när han säger det är respektlöst. Och det är det, dels av de skälen som han anger att Ten Hag är under kontrakt. Men som han säkert inte håller med om, att han nämns som tänkbar ersättare i Manchester United, det tycker jag är respektlöst mot Erik Ten Hag, som ändå har bevisligen gjort det jävligt bra i ett klubblag och tycker jag gjorde en bra första säsong i United. Sen eviga tvistandet om vart han är på väg nu då, det lägger vi lite åt sidan. Så nej, men jag tycker det här... Varför jag vill ha in där, få lite vatten på min kvarn, det är för att jag upplever lite grann där ute i supporterleden att vi ska ta in egentligen vad som helst, för det är nyhetens behag eller det är förändringen i sig som måste till. Så tycker jag det låter från vissa, eftersom man inte kan saluföra en tränare som man tror på, utan det känns lite, vi måste bli om i Ten Hag så vi kan vinna alla matcher med 8-0. Alltså, ge oss ett alternativ då. Ja, jag vet inte fan, jag blir irriterad.
Ja, om vi ska ta ett alternativ då, Mackan. Vad ser vi? För vi alla tre är väldigt ensamma om att Gareth Southgate inte har meriterna för att leda Manchester United. Vad säger vi då, Mackan?
Ja, nej. Men alltså, Gareth Southgate har väl varken meriterna eller egenskaperna för att ens nämnas i denna mening egentligen. Så jag säger väl då De Serbi eller Julian Nagelsmann. Det är mina go-to-gubbar.
Mm. Jag är också framförallt Nagelsmann. Jag är väldigt, väldigt spänd på. Jag hade jättegärna sett United. Sen finns det även frågetecken där som du gör med många. Men jag tror att det är lite som du är ute efter ibland, Micke, också. Att du tycker inte att det finns ett självklart alternativ till Erik Ten Hag. Och då sitter du hellre lugn i båten istället för att chansa i viss mån och börja om på något sätt. Och jag kan förstå det tankesättet, men jag tror också att det finns ett par, tre namn som ändå känns tillräckligt mycket mer intressant i detta läget för att jag själv ska känna att det ska vara värt att byta. Men viktig poäng du lyfter också, Micke, där.
Men det är väl också anledningen till att Southgate har bollats upp lite extra här nu senaste veckan. Jag såg att både Gary Neville och Roy Keane hade varit ute med knivskarpa analyser som vanligt gällande sådana här saker, och att de inte förvånas alls över att Southgate skulle vara aktuell, dels med tanke på vad han har gjort med Englands landslag, men också kopplingen med Dan Ashworth som han jobbat med i förbundet och så vidare. Så det, någonting ligger väl i de där ryktena, och det gör mig fan lite orolig ändå. Det gör mig väldigt orolig.
Ja, det får inte ske helt enkelt, men det känns i alla fall som när man, jag vet inte hur ni gör, men när man skummar igenom alla rykten, alla väger samman allting, och nu kom det liksom någon form av bekräftelse, jag vet inte om det är sant eller inte, att Ten Hag liksom, oavsett hur det går, är kvar till säsongen ut. Det har jag någonstans utgått ifrån hela tiden. Skulle han sopa hem FA-cupen, eller ta en Champions League-plats, då tror jag han blir kvar. Det är inte för att jag vill det så jävla mycket, utan jag tror att det faktiskt blir så. Då spelar han ut sitt kontrakt, och så beroende på hur den säsongen startar så kanske det blir en kontraktsförlängning. Vi får se, men jag tror han står där när säsongen börjar nästa år. För att jag tror på antingen FA Cup eller CL-plats.
Du tror inte United går tillbaka till 2016 när Van Gaal vann FA-cupen och ändå sparkar honom? Så det är osnyggt också, där det är som rapporterna kom ut samma dag som United har vunnit och mer eller mindre bekräftas av typ alla trovärdiga källor, vilket kändes så jävla osnyggt skött gentemot Van Gaal, som förtjänade det åtminstone den kvällen.
Det känns som att det är svårt att jämföra. Det är, uppenbarligen så är Van Gaal en väldigt kontroversiell person som är lite my way or the highway. Och där hade det väl skitit sig förmodligen innan. Det var väl en tydlig känsla. Sen att han var professionell nog, som man läste sig till, att han liksom förberedde allting och lämnade över snyggt liksom, trots att han fick gå jävligt abrupt. Liksom. Så jag tror inte Ten Hag... har inte det, liksom, det problemet utan att, jag gissar nu såklart, utan att veta vilken relation han har med den nya ledningen här, men min känsla är att Ten Hags mindset är att han tränar Manchester United nästa säsong.
På lördag på den inte allt för tidiga tiden, 21.00, tar United emot Brentford på Old Trafford.
Här ska det givetvis vara på bortaplan, men Adam Fröberg är dum i bollen.
Kan ett nytänt United efter Liverpool-segen dundra över lilla, lilla, lilla Brentford? Det ska vi fundera på medan Micke levererar en sedvanlig motståndarkoll.
Tycker det var en lite ljummen presentation av lilla, 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 mini, pitti, lilla Brentford. Så, nu känns det bättre. Det gamla psykfallet Thomas Frank som gillar att slå fast i att det är en jävligt liten klubb som kan välta de stora jättarna. Ja, det är frågan det. Men hur som helst, om vi backar lite grann då, så grundades ju den här skitklubben 1889, 11 år efter United. Bara en sån sak. Så de har alltid legat lite efter. Det skulle då dröja ända fram till 1928 innan man stötte på varandra i någon form av tävlingssammanhang, och då blev det 7-1 till United i FA-cupen. En minnesvärd seger som åtminstone Roy Hodgson kommer ihåg. För under 30-talet så dominerade faktiskt Brentford mot United med 5 segrar på 6 matcher, med en fin period där. Det var ju Hodgsons andra sejour i klubben, så han fick uppenbarligen fart på dem där. Det känns som att Hodgson ska in i alla motståndarkolla, va?
Det måste han. Varit i alla klubbar från 1900 framåt.
Ja, men det sjuka här är att det sen från 1947 tror jag så dröjde det 75 år med bara en match som gick av stapeln 1975. Innan man möttes igen då i någon form av träningsmatch 2021 först, och sen då när Brentford gick upp i Premier League 2021-22 säsongen där. Totalt sett, för de som tycker det här är jätteviktigt, så har United plus statistik 10 segrar på 16 matcher. Och 6 förluster har de åkt på, och de kom, som jag var inne på, 5 av dem på 30-talet och en, tyvärr minns vi den allt för väl. För sen Premier League-återkomsten för Brentford så har vi mött dem 6 gånger och vunnit 5. Och den där fruktansvärda 0-4 förlusten som jag fortfarande mår jävligt dåligt över. Det var vidrigt att se De Gea devalveras och Lisandro Martinez och Eriksen hade något kortpassningsspel i eget målområde, och fy fan verkligen. Skit i det. Vi har ju ändå en liten följetong här för Brentford. När de gick upp så gjorde de det bra. Då hamnar man på 13:e plats. 1,2 poäng i snitt per match, eller 46 poäng då nådde man. Gjorde en kanonsäsong i fjol. Kom 9, 59 poäng. 1 poäng bakom Tottenham, bara en sån sak i jämförelsen här. Och snittade då 1,6 poäng per match. I år så är man ju långt ifrån fjolåret och även en bit ifrån första säsongen, där man ligger då på, är det 15 plats? Jag har skrivit fel här, men ja, 15 eller 16 någonstans där. Ni får kolla upp det, men de har ju som helst bara tagit 0,9 poäng per match. Så, och bara 5 poäng ner till Forest som numera ligger under strecket. Det är ju en annan typ av säsong för Thomas Frank och company. trots att min upplevelse, min bild av dem är att inte särskilt mycket har förändrats. De spelar sitt 3-5-2, kötta och ställer om på två forwards. Visserligen haft fler skador än i fjol, och framförallt så var ju nämnda Ivan Toney borta under hösten. Och det är klart att det påverkade lite grann, men trots att han kom tillbaka så är det inte så att de känns fantastiska och livsfarliga på något sätt. Så trots allt ändå så är det ju ett jobbigt lag att möta. Det brukar sägas lite slitet att de har en bra modell för att möta bra lag. Och ställa om på då Toney, Mbeumo och vissa som har ersatt målskörden lite grann. Sen finns det den här galningen också i laget, va? Mopé, som man vet inte vad man har riktigt. Men det är ju trots allt fyra spelare som vet var målet finns. Men de saknar ju till den här matchen, värt att nämna, Christian Nørgaard. Jätteviktig för deras spel, framförallt defensiv på mittfältet. Kapten Ben Mi är ju borta resten av säsongen, och så har vi då bekantingen Reguillon som är avstängd efter ett rött kort. Så där har vi Brentford.
Hur små sa de var?
Pytte, jätte galet lilla.
Bra, man kan tro vi om United. Vad tror vi Uniteds förutsättningar mot detta Brentford med vind i segern efter Liverpool-segern och en del spelare tillbaka från skador dessutom?
Fan, det känns riktigt bra alltså. Det är någonting med mig nu. Förra söndagen måste ha gjort någonting, men jag känner mig verkligen positiv inför den här matchen och inför den här veckan. Jag vet inte vad fan det är frågan om. Vi har varit inne på det här innan i poddens historia, att jag mår inte riktigt bra när jag är positiv, för då känner jag att det ligger något jävla lurt bakom dörren. Men så ska vi inte tänka nu. Så ska vi inte tänka nu, utan jag tror att United kliver in i den här matchen med fan perfekta förutsättningar. De har haft ett landslagsuppehåll där de spelarna som har behövt vila har fått vila, där vi har en Lisandro Martinez som har rehabtränat, där vi har en Mason Mount som har förbättrat fysiken hemma på Carrington, där vi har en Bruno som har fått åka på en liten minisemester här nu, har vi väl läst oss till. Och dessutom stärkta den här 4-3-vinsten. Kliver man inte in i nästa match med skyhögt självförtroende efter det, så vet jag inte vad alltså. Så jag tror på ett självförtroende toppat United som kliver in till matchen mot Brentford, som förlorar mot Burnley av alla jävla lag innan landslagsuppehållet. Bara åker till London och plockar tre pinnar, åker hem och förbereder för Chelsea.
Spännande. Jag tycker vi stannar lite kort där bara kring Mason Mount, med tanke på att han har knappt sett på hela säsongen, och så var han tillbaka och gjorde ett litet inhopp här mot Liverpool. Vad tror vi, Micke? Är det dags för Mount att faktiskt visa varför United la rätt stora pengar på honom nu under sista 10-12 matcherna, vad han nu landar på?
Jag blir faktiskt förvånad om han får starta nu, beroende lite grann på status på evighetsmaskinen McTominay, som fick sig en jävla urblåsare mot Liverpool. Jag vet inte om han har spelat något för Skottland nu. Dålig koll. Casemiros status lite oklart. Men jag ser hellre faktiskt det här scenariot, att Mount börjar på bänken mot Brentford, kommer in, får en kanske en halvtimme och startar mot Chelsea. För där tror jag en sån match kan vara en sån katalysator för honom. Nu vet ju liksom, man känner nästan det i kroppen att tänk få kliva ut mot sin gamla klubb, och det finns den här pressen. Han har nummer 7 på ryggen, vi pratar för lite om det. Alla har räknat bort honom, alla tror att han är slut. Och så går han in där och typ, ja men, dominerar. Jag ser det framför mig, så det scenariot hade jag gärna sett.
Är du eventuellt att fingra på en Niklas Holmgren där?
Här kommer Mount i mål! Släkter det väl?
Fan vad jag älskar när du kör Holmgren alltså. Det är min favoritimitation du gör. Han är grym.
Ja, det är den eller Bojan tror jag. De är riktigt skarpa. Ja, men fint. Vi ska tippa lite också. Vad säger vi, Mackan? Vad vinner United med? För det låter ju solklart på din obotliga optimism som att det blir 3 poäng.
Ja, jag fastnar lite i Mickes Holmgren-imitation där. Mindes tillbaka på när han körde någon, när Gustav frågade han hur det var att vara gift med Holmgren, när Micke gjorde någon sån sjuk Holmgren-imitation när han vaknade på morgonen. Så jag tappar lite fokus här. Jag tror att vi vinner med 3-1. Jag tror inte Garnacho gör 3 som Micke, utan jag tror att Garnacho gör 1, Höjlund gör 1 och Rashford gör 1.
Holy Trinity, vad säger Micke?
0-3, Garnacho hattrick.
0-3 förlust eller? Garnacho egen kasse.
De spelar väl ändå borta för helvete.
Man pratar om sitt lag eller fan 3-0, Micke vakna någon jävla gång.
Okej då.
Vi säger 2-0 och Rashford i båda målen. Enkelt.
Jag så jävla trött mössa där borta alltså.
Åh, vad gött han kommer tunnla någon dyngback där och pilla upp den i krysset så där gött som han kan. Fan vad fint det blir. Vi avslutar i vanlig ordning med lite lyssnarfrågor. Förra veckan var ju ett sånt avsnitt där jag fick helt ta på mig att det inte blev någon för att jag skulle iväg och spela badminton, och därför passar Anton Jakobssons fråga som handen i handsken. Vem har störst chans att bli världselit? Mackans pingisspelande eller Fröbergs badminton? Och innan jag och Mackan svarar så tycker jag att nej, vi gör så här, jag och Mackan får ju lägga in våra case först och Micke sen avgöra. Mackan, vad säger du?
Fan, jag vill inte ens lägga in mitt case här, för att vilka fan spelar badminton? Det är såna här gubbar som börjar tröttna på att gå på gym och springa, så de tar fram ett badmintonrack. Det finns liksom ingen världselit i badminton här. Ska du upp i världseliten i pingis, då tävlar du mot en hel kontinent där borta. Och dessutom så börjar ju Sverige bli ganska flinka på att få fram pingistalanger också. Så jag röstar ju självklart på Adam Fröberg här.
Vad i helvete var svagt case.
Vad i helvete. Ja, nej, men så sett, det håller jag med om också. Det är ju garanterat större chans, med tanke på att jag är så jävla bra på badminton. Så jag håller med dig, Mackan.
Och sen, ja, men det är ju självklart.
Jag trodde att du ändå skulle så här hitta något sätt att vända runt till ingen fördel, sen så bara landade det som du var på väg mot. Det var fint och stort av det ändå. Men jag håller med dig, det är störst chans för mig. Men jag känner också att du nedvärderar badminton lite för mycket. Det är väl fan, det är gött. Alltså, du står där som hela mellanchefslir där på ditt jobb och lirar 40 minuter varje dag. Jag kliver ner jätteseriös med grabbarna och spelar 2-3 gånger i veckan.
Ja, alltså badminton är en supersport. Jag är inget emot badminton. Jag ifrågasätter bara världselit i badminton. Det är ju, alltså pingis-eliten. De har ändå sett florera i tidningar och fått upp lite klipp och grejer på att det är fan hög kvalitet. Jag tror aldrig jag har sett liksom en tidning skriva nu satsar X stenhårt på badminton, världskuppen i fan vet jag, Monterrey. Alltså, jag vet inte, finns det badminton-elit så får folk gärna upplysa mig om det. Jag tvekar.
Ja, det var lite oväntat faktiskt. Jag trodde att Mackan skulle ha ett lite vassare case att komma med. Och jag ser de här svepande, kastar sig över hela bordet, smasharna framför mig ändå. Och räckvidden är ju rätt vettigt. Så hade ni, jag tror så här, hade ni bytt sport, då hade jag ju sagt Mackan nog världselit i badminton. För det känns som att du kan bara sträcka, du står vid baslinjen och så sträcker du fram till nät, så är du där framme och pillar liksom. Så det är min kontenta. Byt sport så röstar jag på dig, Mackan.
Sarg ut, men jag håller nog fan med också.
Fan, Adam har ju upplevt mina pingisegenskaper live här, och det gick ju inte så jävla bra för Mr. Fröberg. Så kanske att jag bara ångrar mig lite efterhand om att jag ska bygga ett case för mig själv. Men vi lämnar det för nu.
Gör det. Kör en 3-4 mellanchefsraster till, så når du säkert en högre nivå.
Antagligen.
Vi kör en fråga från Filip Olsson. Vem av Rashford, Bruno och Casemiro har presterat sämst gentemot vad man trodde inför säsongen? Här får du börja, Mackan.
Fan, det är lite svårt. Jag säger ändå Casemiro alltså.
Det står ju såklart mellan Casemiro och Rashford här, men jag tycker också Casemiro, och det är ordat hon är mycket, men Rashford har varit dålig och många gånger väldigt dålig, men han har gjort någonting. Casemiro har fan inte gjort någonting på hela året, så, eller hela säsongen, så det blir mitt val. Vad säger Micke?
Nej, jag bara är mest irriterad på att Bruno är med på den här jävla listan hela tiden. Han får alldeles
skit. Jag såg det.
Det får de fan lägga av med, hålla på och härja med
han
Bruno.
Har han har ju varit sämre än Rashford.
Ja, han är fan king. Sluta hacka på honom och så säger jag Casemiro solklart. För fan, han är ju jättefet och fan vad usel han är.
Bra. Hårt. Men också lite sant.
Vi har också fått ett skönt inspel från David Gergic Levin, reserverar för mitt uttalar. Han skriver så här: att Amrabat mötte ett angolanskt mittfält i helgen bestående av spelarna Estrella, Show och Maestro, världens kanske namnstarkaste mittfält, kan tilläggas att Marocko behövde ett självmål för att ta tre pinnar.
Jag gillar att Estrella var med också.
Estrella, Show och Maestro, vad är det för jävla supermittfält?
Nej, Show vill också vara med där och äta lite på det. Ja. Tänk att lansera Estrella för Show. Alltså han äter bara, vad heter skiten man äter? Lace eller något sånt. Smakar ju så jävla illa. Typ papper som man maler ner och så slänger på något flingsalt. Tänk om man skulle bara få lukta på en god dillchips liksom. Då är han ju klar.
Ja, då är karriären över alltså. Då blir det inga mer matcher för Show.
Nej, finns ju de också med brynt smält smör på. Där, jag hatar den inte.
Nej, wow.
Jag kikar lite snabbt bara på förra veckans också, för som nämnt, vi hann ju inte ta en enda där. Så jag känner att samvetet trycker på hos Fröberg borta. Så jag lyfter in två stycken där vi hade fått in, jag tror rekordmånga. Så tack som 17 för det, tack för alla som skickade in även denna veckan. En av de som kom in förra veckan var från Micke Österdahl som skrev så här: brukar inte titta på Liverpool, men uppmärksammar att de inte kunde stoppa Anthony. Det får mig att anta att de är ungefär lika bra som Newport County. Stämmer det?
Ja.
Ja, såklart.
Newport County är krossad Liverpool.
Jag har inte blivit så chockad av ett mål som Manchester United har gjort sedan Antonio Valencia böjde in en vänster i krysset mot Stoke hemma för typ 6 år sedan.
50-50.
Alltså det tog mig typ så här 3 repriser innan jag bara, fan, det är Antoni som skjuter med högen. Vad är det frågan om? Så väldigt märklig känsla, men jävla glädjerus också liksom.
Kan du till och med tillstå honom att det var bra gjort, Mackan?
Ja, och jag tycker fan hela hans inhopp var bra. Jag tycker att det här målet, det är så konstigt med sådana här spelare att ett mål kan göra så mycket. För efter det så såg man lite av de här tendenserna som man fan har saknat. Så det, jag tycker hela hans inhopp och att han kliver in som vänsterback och gör jobbet. Jag tycker hela hans inhopp var väldigt bra faktiskt.
Det är våra Svanten helt enkelt.
Det tror vi fast.
Nej, det får vi se. Där är jag inte än.
Ja, vi avslutar bara för att det var så jävla gött skrivet. Anton Jakobsson får en shout till där. Han skrev så här förra veckan: hur firar man på bästa sätt? Blir det lätt öl till morgondagens matlåda? Så jävla gött.
Ja, det lyckas
vara till det. Blev förra veckan?
Ja, jag har ju en stark lättöl-aura faktiskt. Det får ju tillstå.
Vilken är favoriten?
Så man står ju där och velar ibland. Jag gillar inte när det finns lättöl på den här jävla, ja, du vet, så här kran och skit. Nej, det är ofta äckligt. Jag tänker så här, det bredvid 7-Upen och sån skit. Men däremot när en sån gammal hederlig god glasflaska står där, Pripps blå givetvis, då blir det ju en lättöl. Men tyvärr så blev det ingen dagen efter Liverpool-matchen, men det blev en fan med en starköl, minns jag i alla fall. Kanske inte till lunch, men
till matlådan. Fan vad gött. Jag hoppas verkligen att Anton Jakobsson unnade sig en eller två stycken till måndags matlådan. Både förra och denna veckan. Nu får vi faktiskt se till att kläppa ihop den här butiken och tacka som 17 för att ni har orkat med oss hela vägen hit i vanlig ordning. Tack Mackan, tack Micke och tack kära lyssnare. Det här avsnittet gjordes i ett stolt samarbete med United, redaktionen på Svenska Fans och den officiella skandinaviska supportklubben MUS. Vill du resa till Manchester, bli då medlem i supportklubben på mus.se och få tillgång till deras 500 säsongskort på Old Trafford. Ta hand om er.